بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vi kommer idag inshallah ta'ala att fortsätta tala om surat Yusuf. Men idag kommer vi bara ta upp lärdomar från surat Yusuf. Efter att Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di avslutat tafsir på surat Yusuf, så nämner han lärdomar från surat Yusuf. Så vi kommer inshallah ta'ala att läsa från dessa lärdomar idag och fortsätta nästa vecka. För Sheikhen har också en bok som heter Lärdomar från surat Yusuf. En ganska kort bok. Så vi kommer välja ut några av dessa lärdomar från surat Yusuf. För det viktiga är inte bara att avsluta saker och ting. Vi har gått igenom tafsir på det, vi har gått igenom Bukhari, vi har gått igenom, inte vet jag, att man takathur, att man försöker gå igenom så mycket som möjligt. Utan det viktiga är att man förstår sig på det man går igenom. Hellre att du går igenom lite och du bemästrar det du går igenom. Än att en person går till massa olika lektioner och läser massa böcker och lyssnar på massa föreläsningar. Och i slutändan har han ingenting alls. Om man kollar vad han har för kunskap. Vi har sett sådana människor som inte har någon slags struktur på sina studier. Och det är fel. Det är jätteviktigt att man försöker ha struktur. Och man försöker att lära sig saker och ting. Som vi sa, många har gått på lektioner i flera år. De kan inte ens bönens villkor. De kan inte ens förklara tauhids olika kategorier och jag vet inte vad. Så att man måste lära sig grunderna. Hellre att du lär dig usul thalatha och bemästra den. Arbain al-nawwi, att du lär dig massa saker som du sen inte liksom vet vad som är rätt och fel i. Och Koranen, som jag har sagt, ständes ju ner för att vi ska reflektera över den. Afala yatadabbarun al-Quran. Syftet är att man ska läsa den och ta åt sig budskapet och reflektera över budskapet. Och ju mera förståelse man har, ju mera kan man reflektera och ta åt sig budskapet. För Koranen, som vi sa, är en vägledning, ett ljus, och rena våra hjärtan. Så att vi ska ta åt oss det här budskapet och implementera det i vårt liv. Och Ibn al-Qayyim sa om surat Yusuf att han ville skriva en bok med 1000 lärdomar från surat Yusuf. Det är jätteviktigt att vi ska gå igenom suran och ta lärdomar från. Vi har tagit många lärdomar, men vi ska ta ännu mer lärdomar inshallah, så att vi blir kunniga i det här ämnet inshallah. Och Sheikh Sa'di, han säger här att kapitel i vissa lärdomar och tankeställare, det som kallas för fawaid, lärdomar och nyttor som finns med i den här mycket vackra berättelsen. Allah säger i början på den här berättelsen: "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas." Vi berättar för dig de bästa av berättelser. Och vi sa ju i tafsir att Koranens berättelser är de vackraste av alla berättelser. Och från dessa vackra berättelser är berättelsen om profeten Yusuf alayhi afdalu salatu wassalam. Allah säger också i denna sura: "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin." Ni har tecken i berättelsen om Yusuf och hans bröder. Eller det finns tecken i berättelsen om Yusuf och hans bröder för de som undrar. Och Allah säger i slutet på surat Yusuf: "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Att det finns sannoliken i deras berättelser tankeställare för de som har förstånd. För de som reflekterar och tänker efter. Så i de här berättelserna finns det tankeställare. Inte bara någonting vackert man lyssnar på, utan man ska ta åt sig. Och Sheikhen säger, från dessa fawaid och dessa tankeställare, är att den här berättelsen om Yusuf är från de bästa och från de tydligaste och klaraste berättelser. Och i den här berättelsen så finns det tanakulat. Yani hur saker och ting går igenom olika faser. Tanakul, att man förflyttas och förändras. Och han säger till exempel här, min häl ila häl, från tillstånd till tillstånd. Från prövning till prövning till prövning till prövning till minna. Till yani att Allah Azza wa Jal gav Josef underlättelse. Han gav honom sin nåd, sin belöning. Och från tillståndet av dhull till izz. Från låghet eller förnedring till ära. Från slaveri till makt. Från al-furqa wal-shitat ila al-ijtima' wal-ittilaf. Från splittring till förening och yani att de var tillsammans. Wa min huzn ila surur. Och från sorg till lycka. Och från välstånd och rikedom till torka. Och från torka till välstånd. Och från sorg till lycka eller lättnad. Och från förnekelse till bekräftelse. Fatabaraka man qassaha wa ahsanaha. Fa ahsanaha wa waddahaha wa bayyanaha. Så välsignade han som klargjorde den här vackra berättelsen på det här vackra och tydliga sättet. Och det här var ju det vi nämnde, att Josef a.s. han var, eller de ville döda honom, de slängde honom i brunnen istället för att döda honom. Och från att de ville ta bort honom och förnedra honom, så blev han ärad. Alla de här tillstånden som Allah azza wa jall lät Josef gå igenom, och Jakob och hans bröder och så vidare. Den här berättelsen bevisar också och har också ett bevis på att profeten Muhammed a.s. var en sann profet. Då han varken kunde skriva eller läsa. Och aldrig läste tidigare skrifter och uppenbarelser. Så var fick han den här kunskapen ifrån? Ja? Eller hur? Som Allah subhanahu wa ta'ala säger här, att du var inte med dem när de planerade att slänga Josef i brunnen. Du var inte där. Du känner inte till detta. Så att Muhammed a.s. berättar alla dessa berättelser tyder på att han har fått dem från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lär oss också från den här berättelsen, surat Yusuf, att en person ska hålla sig borta från orsaker till ont. Och man ska dölja det som man fruktar kommer att skada en. Då Jakob a.s. han sa till Yusuf, ja bunayya, och ja bani, ja bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Min son, berätta inte din dröm för dina bröder, för då kommer de att planera mot dig. Yani man ska undvika att berätta saker som kan leda till problem, där folk kanske kommer avundas. Och vi nämnde en hadith, minns ni det? Tidigare i dessa föreläsningar, surat Yusuf, en hadith som Ibn Kathir nämner, som Sheikh Albani sa i Hassan, att profeten a.s. han sa att sök hjälp i att göra era saker med att hålla dem hemliga. Men innan du ska göra någonting stort, öppna ett företag, investera, köpa en villa, jag vet inte vad, gå inte och berätta för folk, utan gör saken och sen får folk reda på det. Så gå inte och sprid saker, utan ligg lågt med dem. Vi lär oss också av berättelsen att det är tillåtet att berätta dåliga egenskaper hos en människa om man vill ge råd till någon annan. Som då Jakob sa, fayakidu laka kayda. För då kommer dina bröder att planera mot dig. Och det här har vi också talat om när vi talade om baktal i surat al-Hujurat, eller hur? Att man ska inte baktala varandra. Och baktal är att nämna någonting om en broder i hans frånvaro som han ogillar. Men vi nämnde att det finns vissa undantag där det är tillåtet att nämna brister hos en broder. Till exempel om det handlar om giftermål och någon frågar dig vad vet du om personen, då måste du berätta bristerna. Någon vill ingå affärsavtal med personen, du kan berätta bristerna och så vidare. Så att det finns då vissa tillfällen då det är tillåtet. En annan mashallah mycket intressant faida som Sheikhen nämner är att då Allah azza wa jall ger en ni'ma till en människa, en välsignelse till en människa, någonting gott, så kan den här välsignelsen också vara så stor att den också omfattar hans familj, hans släkt och hans nära. Och hans kompisar. Och de kanske också får samma gott eller samma goda som han fick. Så som då Jakob sa till Josef då han tolkade drömmen. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ. Att på så sätt kommer din Herre att upphöja dig. Och han kommer lära dig förklaringen och tolkningen av drömmar. Och han kommer fullborda sin nåd mot dig och Jakobs familj. Så säger sheikhen här, وَلَمَّ تَمَّتَ نِعْمَ عَلَى يُوسَفْ حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. Att när Josef alayhi salam fick den här ni'man av Allah azza wa jall, så kom den här ni'man också till Jakobs familj, till hans bröder och Jakob och alla. Allah ärade Jakob och hans familj i landet. Han gav dem makt och han gav dem lycka på grund av Josef alaihissalam. Det är också mashallah en fejd att ibland Allah azza wa jalla ger en ni'ma till en människa. Men den här människan har folk runt omkring sig, så de får också del av den här ni'man. Så ibland gör du någonting gott och Allah ärar dig. Allah kanske kommer ära din familj och dina barn och dina släktingar på grund av dig. Ajib, eller hur? Och de nämner också här motsatsen, synder. Salaf brukar säga att synder, de typ smittar av sig. Och en person från Salaf sa, jag kan se mina synder i min familj. Om jag syndar så ser jag att min familj inte typ, att de också faller in i brister och inte lyder mig och så vidare. På grund av mina synder. Så det här är en mashallah en färd, att en person, hans ni'ma som Allah ger honom, kan då sprida sig till folk i hans omgivning. En annan lärdom är också att en person måste vara rättvis. Inte bara han ser sultan, makthavare, de ska vara rättvisa. Personer under makthavaren ska vara rättvisa. Men en person ska också vara rättvis i hur han behandlar sina barn. Han ska vara rättvis i sin kärlek, wal ithar. Han ska inte ge företräde till vissa barn framför andra. Och den som faller kort i detta, vad händer med honom? Yahtallu alayhi al-amr wa tufsidu al-ahwal. För honom kommer saker och ting att gå åt skogen. Alltså det kommer att bli dåligt för honom. Så därför när Jakob gav Josef företräde i kärlek och att han gav honom företräde över hans bröder, så hände det som hände på grund av detta. Och det här är också en sak som islam klart och tydligt har kommit med. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att vi ska vara rättvisa mot våra barn. En man gav någonting till sin son och då så sa profeten alaihissalam, har du gett lika mycket till alla dina barn? Och han sa nej. Så han beordrade honom att då var rättvis. Antingen gör du ingenting alls eller du gör alla lika mycket. Och samma sak med kärlek. Om en förälder visar mer kärlek till ett barn, så kommer de andra att märka det. Och de kommer vända sig mot det här barnet kanske. Och känna sig orättvist behandlade av föräldrarna. Så att en muslim ska alltid vara rättvis. Och speciellt mot sina barn då. Han nämner också en annan viktig lärdom från denna sura. Och det är al-hadar min shu'umi dhunub. Att man ska akta sig för syndernas onda konsekvenser. Och att en synd ibland leder till många andra synder. Eller en person måste göra flera synder för att kunna utföra en synd. Som Josefs bröder, alaihissalam, vad hände med dem? De ville skilja på Josef och hans far, att ta bort honom från hans far. Och de var tvungna att smida onda planer, vilket är en synd. De var tvungna att ljuga flera gånger mot sin fader. De var tvungna att komma med falska och påhittade bevis, vilket också är en synd. Och de var tvungna att komma gråtandes, alltså låtsas gråta till sin fader, vilket också är en synd. Och han säger också, sheikhen, att det vi tror är att Jakob letade efter Josef, efter det här som inte nämns i suran, Att självklart så letar han efter honom. Och då måste de ha ljugit också, eller hur? När han säger till bröderna, kom så letar vi. Då måste de också ha kommit med massa lögner. Så att det finns massa saker som inte ens har nämnts här. Så de var tvungna att göra alla de här synderna för att göra det här felet de ville göra. Så synder leder till andra synder. Ja. Så han nämner att synder har dåliga konsekvenser som kommer direkt och som kommer efter ett tag. Och det här ser man ofta ibland folk som trasslar in sig själva i lögner och problem. Att det bara växer och växer och växer. Och sen kan de inte ta sig ur dem, eller hur? Det har man sett ibland. Folk som vill göra någonting haram och någonting fel. Och sen sitter de i skiten. Så man ska akta sig för synder. Till skillnad från goda gärningar. Goda gärningar leder till vad? Till andra goda gärningar. Eller hur? Och synder leder till andra synder. Han nämner också en annan fayda, sheikhen här. Och det är att det viktiga är en persons goda slut, inte hans dåliga början. Han säger att Jakobs bröder begick de synder de gjorde i början, i sitt unga liv. Men alhamdulillah, deras slut var lyckligt. De gjorde en uppriktig toba. Josef förlät dem, Jakob förlät dem och bad Allah förlät dem. Så deras slut var gott, alhamdulillah. Och det här är också en viktig tankeställare, att det viktiga som man ska sträva efter, det är att få ett lyckligt slut. Hur många människor har vi inte sett? Och vissa av de som sitter här också. De har haft en taskig barndom, en taskig uppväxt, de var kriminella. Men hamnar nu, mashallah. De är religiösa, de är mashallah fromma människor. Så det man kollar på är slutet. Inte för att ert liv är slut, men det viktiga är inte vad man har varit. Det viktiga är kanske vad man är och vad man slutar någonstans. Och vad ska man då göra för att få ett lyckligt slut? Man ska be Allah Azza wa Jal om ett thabat, att vara stark på religionen, att vara fast på religionen, att dö som muslim, ständigt. Man ska också göra goda gärningar och hålla sig borta från synder. Inte överdriva i att göra för mycket goda gärningar som man inte klarar av, då kanske man slutar. Gör det som är fard och gör det som är sunna som du klarar av. Hellre att det är lite än att det är för mycket och du slutar. För den som är konstant i att göra någonting, Allah älskar de här gärningarna där man är konstant. Och de lärda säger att man asha ala shay mata alayh. Det brukar vara så att den som lever på någonting dör i det här tillståndet. Det man lever på dör man på. Den som lever på att göra 5 salam om dagen, fasta ramadan och så vidare, inshallah han kommer dö i det här tillståndet. Att man är konstant. Vi vill inte ha såna här hobbymuslimer som är muslimer i ramadan och sen slutar de. Det funkar inte. Eller jumma muslimer. De kommer på jumma och sen resten av veckan ingen salah. Var konstant. Gör dina 5 salah. Gör din tawhid. Fasta ramadan. Gör det. Var konstant. Och inshallah Allah. Och uppriktig. Mycket viktigt. Ha ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer inte låta dina gärningar gå förlorade. Och inshallah han kommer att bevara det. Och att hålla sig borta från synder. För synder är också en sak som tar människan bort från sanningen. Vi lär oss också av den här berättelsen att vissa synder är värre än andra. Och vartifrån i berättelsen har vi lärt oss detta? Det har jag nämnt faktiskt. Någon som minns? Ja. Det är uppenbart, men i alla fall. Då vissa av Josefs bröder sa att vi ska döda honom. Vad sa den andra? Nej, vi slänger honom i brunnen. Vilket är mindre än att döda honom. Förstår ni? Så vissa synder är värre än andra. En annan lärdom från den här suran är att man ska akta sig för att vara ensam med främmande kvinnor. Och att kvinnor ska akta sig för att vara ensam med främmande män. Al-khalwa. Al-khalwa som leder till fitna. Och att också samma fayda, akta sig för den här blinda kärleken. Den här extrema kärleken. Som kommer leda till skada. För kvinnan som ville förföra Josef, Imratul Aziz. Vad var det som ledde till att hon ville förföra Josef. Och den här, det var just att hon var själv med honom och den här starka kärleken till honom. Och hon lät honom inte vara tills hon försökte förföra honom. Och när han inte ville så ljög hon mot honom och såg till att han blev fängslad. På grund av vad? Det här al-khalwa och den här blinda kärleken hon hade till honom. Det ska man akta sig för. Och vad är khalwa för någonting? Khalwa är om en främmande man är ensam med en kvinna i ett rum. Som han inte är släkt med och han är inte gift med henne. Hon är inte hans mahram. Då är det inte tillåtet att vara ensam med henne i ett rum. Det kallas för khalwa. Ja. En annan faida som har att göra med den här berättelsen om Josef och kvinnan är att el-hem, den här lusten som Josef a.s. kände för kvinnan och lämnade för Allahs skull var någonting som höjde honom i nivåer. För vissa lärda försöker förklara bort dem, försöker säga att Josef hade inga lustar för kvinnan. Vissa lärda försöker säga så, han är profet, han är felfri, han har inga lustar. Den här hem som nämns i den här sura. Men Sheikh Saad han säger jo, han hade lust. Alltså en man dras åt en kvinna och känner lust där. Men han säger att när han lämnar dem för Allahs skull så var det någonting som höjde honom i nivåer. För Josef stod inför valet av att följa sin nefs el-ammaratu bisu eller att ge företräde till kärleken, Allahs kärlek och Guds fruktan. Al-Khashya. Så Josef a.s. gav företräde till kärleken, Allahs kärlek, och fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket gav honom den här höga positionen. فَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Och säger Allah subhanahu wa ta'ala, den som fruktar att stå framför sin Herre och hindrar sin själ från lustar, hans destination kommer vara paradiset. Och personen som också hindrar sig själv, sina lustar från att göra zina och ge efter, vad är hans belöning på domedagen? Han kommer vara en av dem sju som är under alla skugga, eller hur? Det finns sju sorters människor som är under alla skugga på domedagen. Den dagen det inte finns någon skugga förutom alla skugga. Och en av dem är en man som blev lockad av en vacker kvinna med status och han sa nej, jag fruktar alla. Så Josef a.s. faller in under dessa hadither. Och han säger att den hem, den lusten som man klandras för och kritiseras för, är den som finner frid i hjärtat. Alltså den man vill utföra. Man har stark i vilja i att utföra den här synden och man kanske till och med gör den. Det här får man synd för. Men att en person ser en vacker kvinna och känner lust, det här i sig själv är inte en synd, men man säger stack för Allah, eller låt det bli. Då får du istället belöning. Förstår ni? Ja. En annan lärdom, som också mashallah är väldigt fin, är att den personen som har iman i sitt hjärta och är uppriktig till Allah subhanahu wa ta'ala i allt han gör, Allah kommer med hans iman, alltså med personens iman och uppriktighet, att skydda honom från ondska och al-fahsha, en skamlösa gärningar och orsaker till ondska, som en belöning för hans iman och uppriktighet. Då Allah säger وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. Att han kände lust för henne. Och om det inte vore för att Josef hade sett sin herres bevis, på så sätt förde vi honom bort från ondskan och al-fahsha. Han var sannoliken från våra uppriktiga tjänare. Och vi nämnde tafsir på den här versen. Att vad var det Josef såg? Vad var de här bevisen som Josef såg? Jo, det var kunskapen han hade i sin iman. Hans iman var det som gjorde att Allah azza wa jall vände honom bort från den här synden. Och på så sätt belönar vi, eller han var från våra uppriktiga tjänare. Så vad? hans iman och uppriktighet. Han hade ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah vände honom bort från synden. Ja. En annan lärdom från den här berättelsen är att en person som ser en plats av fitna, av prövningar och synder och ondska ska fly därifrån. Så mycket han kan. Så att han inte faller in i dessa synder. Vart i surat Josef finns det här att man ska fly från synder? Ahmed.
Han valde fängelse.
Nej. Fly. Spring. Springa från synderna.
Sprang ut från rummet. Och blev hans korta.
Precis. Då kvinnan försökte förföra honom så sprang han från henne. Inte bara att han försökte säga nej, han sprang från henne. Och hon rev sönder skjortan bakifrån. Ja. Och det här är också någonting som, det finns också liknande hadither. Till exempel hadithen som finns i Musnad Imam Ahmed, där profeten Muhammad alaihissalam, han säger att den av er som hör talas om en dajjal, följa'na anhu, ska hålla sig borta från honom. Alltså fly från honom. För sannoliken så finns det en person som tror att han är troende, som kommer att gå till Dajjal och sen kommer att följa honom baserat på det som han ser Dajjal utföra. Så det här är bevis på att man ska hålla sig borta från dåliga platser, dåliga personer. För människan är svag och människan blir påverkad och manipulerad. Så en muslim går inte till en ond plats och tänker att jag är stark, jag kommer inte göra någonting fel, eller hur? Du går inte på disco för att typ kolla vad som händer, eller hur? Eller hålla någon sällskap och tänka att om jag är stark. Det funkar inte så, utan håll dig borta från dåliga platser. Fly från dem. En annan lärdom från den här suran är att man i islam kan agera på indikationer. Och det här är Allah alldeles specifikt kanske gällande de som dömer. Domare i saker och ting. Att ibland så har man inga konkreta bevis. Alltså man såg, det finns inga vittnen som såg själva brottet. Men man har en indikationer på att det var så här det gick till. Och det finns här två bevis i den här suran. Kanske mera, men två som nämns här i alla fall. Och ett är det här med skjortan. Då tjänaren till kungen, eller till den här mäktiga mannen, sa om Josefs skjorta är sönderriven bakifrån så är det hon som är skyldig. Om hans skjorta är sönderriven framifrån så är det han som är skyldig. För det är en indikation att om skjortan är sönderriven bakifrån så tyder det på att det var han som flydde från henne och hon rev sönder skjortan bakifrån. Om skjortan är sönderriven framifrån då var det han som försökte ge sig på henne och hon försvarade sig genom att riva sönder skjortan framifrån. Eller hur? Och det andra beviset är när man hittade skålen i Benjamins väska. Då var det som en indikation på att han var skyldig. Han var ju oskyldig, men planen var ju, och enligt Sa'di som han nämner i andra boken, att Josef kanske till och med hade sagt till honom att vi kommer lägga den här skålen i din väska så att du får stanna hos mig. För straffet var ju att den som stulit i den gamla sharian, Jakobs sharia, att den som stulit skulle arbeta åt den han stulit ifrån. Så att det var en plan på att Benjamin skulle stanna hos Josef. Men i alla fall det vill komma till var att man hittade den här skålen i Benjamins väska. Man såg honom inte stjäla. Så det var som en indikation på att det var han som hade stulit. Och man dömde baserat på det. Taib. Och Sheikhen säger att det här är någonting som man kan ha nytta av. Till exempel om en man och en kvinna skiljer sig. Och de tjafsar om vad som finns i huset. Vems det är. Och man har inga bevis. Och de kommer inför domaren. Så dömer domaren med att de saker som oftast används av män ges till mannen. Och de som används av kvinnan ges till kvinnan. Till exempel en hårtork. Ja? Och båda säger det är min. Vad säger domaren? Det är kvinnans, eller hur? För det är oftast kvinnor som har hårtork. En hammare. Vem säger det? Det är mannens. Ger ni till exempel. En verktygslåda. Det är mannens. Ger ni till exempel. Så det är en färg där. Eller en snickare och en smed tvistar om ett verktyg inför en domare. Då kollar domaren på, det finns inget bevis, utan det är bara ord mot ord. Då kollar domaren, vem är det som använder det här verktyget mest? Är det en svets till exempel, då är det smedens, eller hur? Är det en massa spikar, då kanske det är snickarens och så vidare. Eller om man hittar ett stulet objekt hos en tjuv. Du tar fast en tjuv på gatan. Man har inte sett honom själv, men han har en stulet objekt i handen. Vad dömer vi då? Att han har stulit den. För han är en tjuv, han har åkt fast tidigare kanske. Och han har objektet i sin hand. Förstår ni? Så att man kan döma med indikationer också. Eller, det kanske mest tydliga exemplet, att en ogift kvinna är gravid. Då måste hon ha begått zina. Om det inte finns någon annan ursäkt, att hon kanske blev våldtagen eller någonting sånt. Men generellt, Jenny, man kan då döma på indikationer. En annan fejda är att Josef a.s. valde fängelset framför att synda. Han valde fängelset framför att synda. فَهَاكَذَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا بْتُلِيَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِمَّا فِعْلَ مَاسِيَ أَوْ إِمَّا عُقُوبَةٌ دُنْيَوِيَ أَنْ يَخْتَارَ الْعُقُوبَةُ دُنْيَوِيَ. Och på samma sätt borde tjänaren, alltså vi, om vi står inför valet, prövningen av att göra en synd eller att få ett världsligt straff, att vi ska välja det världsliga straffet istället för att synda. För att synda kan leda till hårda straff i detta liv och i nästa liv. Och därför säger Sa'di, därför är det från imans tecken att en person hellre kastas i elden än att lämna sin tro. Som det nämndes i hadithen om de tre egenskaperna. Att en person hellre kastas i elden än att lämna sin tro. Att gå tillbaka till det han var på innan. Det är också en fejda. Att om man står inför valet att synda eller att få lida någonting världsligt, då hellre att du lider någonting världsligt och förlorar någonting världsligt än att falla in i synden. Som vi ser till exempel, någon förälder säger till sin dotter, ta av din hijab eller så blir du utkastad hemifrån. Vad ska hon välja då baserat på den här principen? Du blir utkastad. Ja. Raka skägget eller du blir av med jobbet. Vad väljer ni? Du blir av med jobbet. Men
om du blir död då?
Det är en annan sak. Om det är dödshot. Eller ikra. Att de säger till exempel raka skägget eller så kommer vi döda dig. Det är en annan sak. Eller vi kommer slå sönder dig. Då är det tillåtet att göra det. Men det är aldrig tillåtet under hot att ge sig på någon annan människa. Att döda någon annan eller göra zina. Under hot, även om det är pistolhot. Någon säger, gör zina med den här kvinnan, du får inte göra det. För att du ger dig på någon annan människa. Förstår du? Om det är du själv, det är en annan sak. Men en annan människa, det är inte tillåtet. Som de lärda nämner. Ja. En annan lärdom är att om en tjänare prövas med någonting och lider motgångar, så ska han alltid vända sig till Allah Azza wa Jal, eller iltija ila Allah, och söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala i att inte falla in i den här synden. Och man ska avsäga sig själv all makt och kraft, som Josef alaihissalam då han sa, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Att om du, Allah, inte vänder mig bort från deras planer, så kommer jag att bli dragen mot dem och jag kommer vara från de okunniga. Så Josef a.s. sökte hjälp hos Allah azza wa jall i att inte lyda de här kvinnorna. Och om det inte vore för dig, Allah, så skulle jag göra det här. Så att en människa ska inte förlita sig på sig själv, utan man ska vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Erkänna att man är svag och att man inte kan göra någonting utan Allah azza wa jalls hjälp. Vi lär oss också av den här berättelsen att kunskap och förstånd är det som leder människan till att göra gott och hindrar människan från att göra ont. Och el-jahl, okunskap, är det som kallar människan till att följa sina lustar och att synda. Även om synden skulle skada människan. Och det här kommer Sheikhen prata om, vi kommer nämna nästa vecka också. Att just det här med jahl som nämns i suran. Att den som syndar är jahl. Att intelligens och kunskap hindrar människan från att göra det som är fel. Och leder människan till att göra det som är rätt. Och okunskap är en av de största av orsaker till att folk syndar och gör det som skadar dem. Och det här är någonting som borde uppmuntra människan till att utöka sin kunskap. Eller hur? Och kunskapen gör det också smart. En annan lärdom är att en person, en tjänare, ska dyrka Allah Azza wa Jal i svåra tider såväl som i goda tider. Yusuf a.s. fortsatte att kalla till Allah trots att han var i fängelset. Han gav inte upp. Han sa inte nu är jag i fängelse, nu ska jag lägga da'wa åt sidan. Utan mashallah, han fortsatte. Och så är det, en person som gör da'wa, en person muslim som gör gott, ska alltid göra gott. Spelar ingen roll om du är sjuk eller frisk, ska alltid göra salah. Spelar ingen roll om du är rik eller fattig, ska alltid göra dina förpliktelser. Och vad sa profeten alayhi salatu wasalam? Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi shidda. Om du känner Allah och vänder dig mot Allah i goda tider, kommer Allah att hjälpa dig i svåra tider. Så en muslim prövas med goda tider och svåra tider. Rikedom och fattigdom, hälsa och sjukdom. Men om du är konstant och du lyder Allah azza wa jalla i svåra tider, Allah kommer hjälpa dig. Eller i lätta tider, Allah kommer hjälpa dig i svåra tider. Man känner en väldigt viktig sak. Han nämner också här när Yusuf al-Islam var i fängelse, så kallade han pojkarna till islam med två saker. För det första, de här två pojkarna i fängelset fick drömmar, eller hur? De fick en varsin dröm. Den ena drömde att han skulle servera vin, eller pressa vin och servera, och den andra drömde att han skulle då fåglar skulle äta bröd från hans huvud. Så de vände sig till Yusuf och bad honom tolka drömmen. Och vad sa de till honom? Inna naraka min al-muhsinin. För vi ser dig vara en from människa, en god människa. Ni tolkar våra drömmar. Så Yusuf a.s. innan han tolkade drömmen nämnde, eller han kallade dem till tawhid. Och det är också en lärdom som Sheikhen nämner. Att han tog tillvara på tillfället. De hade tillförlit på honom. De såg upp till honom. Så han kallade dem till tawhid först. Innan det att han svarade på drömmen. Och han sa att jag kommer berätta för er vad drömmen betyder innan det att maten kommer till er. I en tafsir på den här versen då. Så han kallade dem till islam med två saker. Den första var att han beskrev vad som hade gjort honom till en muhsin, en god människa. Och det var att han hade lämnat religionen av sitt folk. Alltså han tog avstånd från religionen av sitt folk. Han hade aldrig varit på den. Men tog avstånd från de som dyrkade statyer. Och han följde vägen av hans förfader Abraham. Yani det var islam och tawhid som hade gjort honom till en from människa. Om ni vill bli som mig, gör samma sak som mig. Lämna dessa statyer och följ vägen av Ibrahim, vägen av profeterna, av islam och sunna och tawhid. Och den andra saken han kallade dem till islam med var argument. Att han argumenterade för tawhid och mot kyrk. Och mot statyer och så vidare. Så han argumenterade med dessa två saker. Att ett, islam har gjort mig till den jag är, den goda människan jag är. Vill ni vara som mig? Gör det jag har gjort. Och två, med argument. Mot deras kyrk och för tawhid. Två, Sheikhen säger också, vi lär oss här att en person ska alltid prioritera det som är viktigast före det som är viktigt. Man ska prioritera det som är viktigast eller ahem innan det som är viktigt. Allt i islam är viktigt. Att tolka de här pojkarnas dröm, det var något viktigt. Det är en form av kunskap som han kommer nämna senare. Men det fanns något viktigare. De här pojkarna var inte muslimer. De var på en fel väg. Så han la det här åt sidan och vägleder dem till det som är viktigast. Och det är att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Och sheikhen säger här, en mufti, en person som frågas någonting, ska alltid betona det som är viktigast hos personen som frågar. Innan det att han svarar på frågan. Och det här tyder på en nush al-muallim wa fitnatihi, på lärarens yani förstånd och välvilja till andra människor. Och att han vill vägleda folk till det bästa kunskapen som han har. Så det här är en viktig sak. Om en person kommer till dig och du vet att den här personen inte ber till exempel. Och han börjar fråga sig, måste man ha skägg i islam? Vad skulle du göra då? Skulle du svara så, du måste ha skägg. Eller skulle du bara prata om bönen? Eller hur? Du behandlar det största problemet först. Hans största problem är inte att han rakar skägg. Hans största problem är att han inte ber. Eller hur? Samma sak om en kubur, en person som har problem med tawhid och går till gravar. Han frågar dig någon sån här, en detalj. Lägg vikt på det som är viktigast först. Förstår ni? Samma sak om en kafir kommer. Det viktigaste är att han förstår sig på tawhid och islam, iman, innan att han förstår sig på de här detaljerna. Ja. Vi lär oss också av den här berättelsen att en person som råkar ut för någonting makruh wa shidda, eller någonting dåligt, svårt, en motgång, kan be folk om hjälp. Folk som kan hjälpa honom så att han blir av med det här problemet. Och det här är inte att beklaga sina problem till människor. Som då Josef sa till pojken, udkurni inda rabbik. Han sa till den här pojken som han visste skulle bli en servitör till kungen, att nämn mig hos kungen. Eller nämn att jag är här oskyldig i fängelset. Kanske jag kan komma ut. Eller hur? Så att han bad den här pojken om en tjänst. Så det är tillåtet. Och varför nämns det här? Jo, för det har nämnts i hadither att profeten Muhammad a.s.w. brukade uppmana sahaba till att aldrig fråga någon om något. Att klara sig själv, aldrig be någon om något. Det här är bra, mashallah. Det är izza, det är ära. Att inte gå och tigga av folk. Klara dig själv. Men det är också tillåtet vid såna här svåra tillfällen. Generellt det som han säger här, att det som folk gör i sitt vardagliga liv i al-urf, i vad heter det? En traditionen eller seden i landet. Om folk frågar varandra tjänster så är det okej. Okay. Förstår ni? Speciellt sådana viktiga saker. En annan lärdom från just den här berättelsen om fängelset är också att al-muallim, personen som lär ut islamisk kunskap, ska ha en total ikhlas, uppriktighet i sitt, när han lär ut islam. Och han ska inte göra sitt lärande till ett medel för att få någonting världsligt. Att få folks pengar eller status eller någon nytta. Och att inte neka någon kunskap eller råd på grund av att frågeställaren inte gjort någonting som han vill ha. Och han nämner beviset på det här är just den här pojken som han sa till att du ska nämna mig hos kungen. Och pojken glömde bort det, eller hur? Och Josef satt kvar i fängelset i flera år på grund av att pojken hade glömt bort. Samma pojke kommer tillbaka efter flera år och frågar Josef om kungens dröm. Eller hur? Josef alaihissalam svarar direkt. Drömmen betyder så här. Utan att säga, men vad var du? Du glömde bort mig. Kolla, jag har suttit här i flera år på grund av dig. Utan han gav honom direkt kunskapen. Alltså, den som lär ut vill inte ha någonting av folket. Vill inte ha någon gentjänster. Och det här har vi nämnt. Vi nämnde också det förra lektionen. Och det nämns på flera ställen i Koranen att profeterna säger till folket, vi vill inte ha någon belöning av er. Vi gör det här för Allahs skull. Vår belöning finns hos Allah. Det är jätteviktigt. Att folk ska inte göra da'wa och lära ut islam för att tjäna världsliga saker. Utan det ska vara för Allahs skull. Och vi nämnde ju nu tyvärr att det finns folk i denna tid som, om du vill att de ska komma och föreläsa, så måste du öppna plånboken. Ja. Islamic Conference. Inträde $100. Vad är det här för någonting? Ja. Bjuden föreläsare. Mashallah, vissa, vad sa vi, de tar 30 000. Och vill bo på fina hotell och så vidare. Det här är total kontrast, motsägelse till det vi har gått igenom. Det är inte ikhlas. Den ikhlas är att du vill inte ha någonting från folk. Inga gentjänster. Men vi nämnde ju också undantag. Att personen inte ber om någonting. Men till exempel en rik person eller en kung eller någon säger så här: Mashallah, du är duktig i islam. Här är lön. Du får lön varje månad, lär ut islam. Han har inte bett om det. Och han säger inte, jag lär bara ut om jag får pengar. Utan det här är någonting bra. Och det här finns om ni läser om Khulafa Rashidin. Att de gav pengar. Omar betalade domare, betalade koranlärare. Det är inget fel med det. Men att någon säger nej, jag ska inte lära ut för att jag får pengar. Ja, då blir det fel. Då blir det inte uppriktigt. Namashallah. En annan lärdom är att den som frågas någonting, läraren eller den sheikhen, inte bara svarar med ett kallt svar utan också leder personen till hur han kan nyttja det här svaret på bästa sätt. Josef alaihissalam, han frågade om den här drömmen med de här sju kossorna. Han sa inte bara att drömmen betyder 7 år av grönska, 7 år av torka. Utan han sa också vad de skulle göra för någonting, eller hur? Så det här är drömmen och det ni ska göra är att under de 7 åren av grönska ska ni lägga undan mat till de 7 åren av hunger. För han ville folkets bästa. Och samma sak är det med en lärare, en sheikh eller någon som vägleder folk. Att han inte bara säger kanske svaret utan han också ger mer information om hur det här kan implementeras på bästa sätt så att det gynnar personer på bästa sätt. Förstår ni? Så det är också en mashallah, en lärdom. Vi lär oss också av den här berättelsen att en person inte klandras för att han vill försvara sin heder och rent få sig från falska anklagelser. Som Josef a.s. vägrade gå ut från fängelset tills det att han hade blivit rentvådd. Så det är någonting bra att en person strävar efter att rena sitt rykte. Ja. Och en annan grym fejda som här nämns är att vi lär oss av den här suran dygden av kunskap. Kunskapen om al-ahkam och shar, om religionen, bestämmelser. Kunskapen i att tolka drömmar. Kunskapen i att kunna styra, som Josef al-Islam styrde på rättvisaste och bästa sättet. Och att den här kunskapen, alltså kunskapen om islam, sharia, drömmar, styre, är bättre än den yttre skönheten. Även om en person skulle vara lika vacker som Josef. För Josef alaihissalam på grund av sin skönhet blev prövad och fängslad. Men på grund av hans kunskap fick izza, han fick ära. Och han fick ett temkin, han fick makt på jorden. Så allt gott i dunya och akhira är från spåret av nyttig kunskap. Mashallah. Vilken fejda. Och det här är väldigt viktigt. Speciellt i den här tiden där folk lägger störst fokus på den yttre skönheten, eller hur? Speciellt kvinnor också. Att det viktigaste är skalet. Du ska banta, du ska göra si och så, du ska göra skönhetsoperationer och det, hit, allt massa saker. Bara det yttre är viktigast. Det inre lämnas åt sidan. Men en person spelar ingen roll om du blir lika vacker som Josef, som var en av de vackraste som levde på jorden, som vi nämnde. Hadithen att han fick hälften av skönhet. En hälften av profeten Adams skönhet. Den vackraste människan på jorden, typ, som folk, de bara, kvinnorna behäpnade, skar sig i händerna av hans skönhet. Men den orsakade honom problem. Eller hur? Den här prövningarna med kvinnan och fängelset och allting. Medans kunskapen gav honom ära i det här livet och i nästa liv, mashallah. Så det här är en viktig sak, att vi muslimer ska lägga störst fokus på kunskap. Kunskapen leder dig till allting gott i detta liv och i nästa liv. Och det yttre är inte det som är viktigast. Och samma sak när man letar efter en fru till exempel. Att det viktigaste är det inre. Att hennes iman. Profeten sa som han sa att man ska kolla efter. Hon med religion och karaktär. Och självklart ska man också tycka att hon ser bra ut. Men viktigast är religionen och karaktären. Och samma sak när en kvinna letar efter en man. Vi lär oss också av den här suran att kunskapen om drömmar är en islamisk kunskap. Min al-ulum al-shar'iyya. Kunskapen om att tolka drömmar är från islamisk kunskap. Och att en person belönas i att lära sig drömtydning och att lära ut den. Och att tolka drömmar faller in under al-fatwa. Är en form av fatwa. Som då Josef sa till pojkarna efter att han har tolkat deras drömmar. Qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Det som ni söker fatwa i är bestämt. Tastaftiyan, yani det ni frågar om. Det är samma ord som fatwa här. Så att drömmarna är tolkade. Och det som ni har sökt och fatwa i kommer att ske så som ni har fått det beskrivet. Och kungen sa, aftuni fi ru'yaya. Till sina män. Yani, berätta för mig, ge mig fatwa gällande den här drömmen. Så han säger här att det inte är tillåtet att ge sig in i att tolka drömmar utan kunskap. Precis som man inte får ge fatwa utan kunskap. Och det här har vi gått igenom när vi talade om drömmar. Hadithen om att drömmar är en del från 46 delar av profetskapet. Som det har nämnts i en sahih hadith. Att en nubuwa är 46 delar kunskapen. Om profetskapet är 46 delar. Och en av de här delarna är drömmar. Och därför när man sa till Imam Malik att typ folk tolkade drömmar fel och hit och dit. Så sa han, subhanallah, han blev arg. Han sa, leker man med profetskapet? Drömmar, sanddrömmar, inte mardrömmar, sanddrömmar är en del av islam. Och kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det också en otroligt allvarlig synd att ljuga om drömmar. En kabira, en stor synd att ljuga om drömmar. Att säga att jag drömde om någonting utan att man har gjort det. För då ljuger man om Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Och personen som ljuger om en dröm, det har nämnts i hadithen. Allah kommer säga till honom på domedagen att han kommer straffas tills det. Att han kan knyta en knut mellan två korn. Två korn, veteskorn typ. Det går inte att göra en knut mellan dem. Så i alla fall, det är otroligt allvarligt. Men just den här faidan att kunskapen om drömmar är en nobelkunskap. En dygd som Allah subhanahu wa ta'ala prisade surat Yusuf, prisade profeten Yusuf för alaihi wasallam. Och det är någonting som är bra att lära sig. Inshallah man får belöning om man lär sig det. Och speciellt i den här tiden. Varför är det viktigt att kunna tolka drömmar i den här tiden för? För att det är från domedagens tecken. Vad är det från domedagens tecken? Att de troende kommer att få mycket sanddrömmar. Som du har nämnt i hadithen. De troende kommer få mycket sanddrömmar innan domedagen. Och de som får de sannaste drömmarna är de som är ärligast i sitt tal. Och som halala, jättemånga bröder och systrar säger hela tiden att de får drömmar hela tiden. Så det mashallah, det finns mycket sanddrömmar. Det finns ett behov. Av att folk har den här kunskapen också. För ibland det är mashallah vackra saker som folk ser. Och det är stärkande saker. Som gör människan igen i att man får hopp. Man blir glad och så vidare. Så Allah alam. Alla kulihal, drömmar är viktigt att kunna tolka. Och känna till. För de har ett stort budskap med sig. Vi lär oss också av den här suran. Att det är tillåtet att en person berättar om sina goda egenskaper om det finns ett behov. Ett sifat al-kamal. Att han har kunskap eller kan utföra ett arbete. Eller en nytta. Om han inte avser med detta att visa upp sig. Och om han är ärlig. Som då Josef sa till kungen, låt mig ta ansvar över landets rikedomar. Jag är Hafidun Alim. Och det här är det shahid, hafidun. Jag är pålitlig. Amin. Jag har kunskap och jag är pålitlig. Så han nämnde goda egenskaper om sig själv. Och då säger ulema att det är tillåtet, om det finns ett behov, att säga till exempel, jag är skicklig på det här arbetet. Jag är kunnig i den här frågan. Om det finns ett behov. Inte för att man vill visa upp sig eller någonting sånt, men om det finns ett behov så får man då göra detta. Men generellt så ska man ju inte prisa sig själv. Men det finns då undantag. Naam, vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.